Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Fischdell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Ja, hej Peter.
Hej Rebecka. Får vi ses igen. Det är härligt.
Ja, verkligen. Idag är temat konflikter, konflikthantering. Vi tar upp det eftersom det är inte helt ovanligt ämne som förändringsledare vill lära sig mer om i samband med att man leder förändring. Egentligen så kan man nästan säga att en förändring innebär alltid någon typ av konflikter. För när vi vill förändra vanor eller hur vi jobbar eller vad det nu handlar om, så stressar det oss människor. Och det påverkar oss och det påverkar hela teamet. Och blir en person stressad så smittar det av sig, och jag sa redan tidigare att det påverkar hela teamet och vi smittar varandra med den här stressen. Och det bara i sig handlar ju om en konflikt, kan man säga, beroende lite på hur man definierar det här med konflikt.
Alltså, vi har någon slags inneboende vilja att utveckla och förbättra saker. Samtidigt så är hjärnan lat, så hjärnan gillar inte förändring, utan hjärnan vill helst att det ska vara som det var igår.
Mm.
För att det blir skönt och då får man spara energi. Och så förstår jag alla att det här är olika från individ till individ. Men det vi också har sett är att förändringsledaren är förstås en sån person som gillar förändring lite mera. Och det är därför man blivit en ledare för förändringen. Vilket också innebär att de flesta förändringsledarna som vi träffar är lite frustrerade över att resten av gruppen går lite långsammare. Och det här behöver man veta om sig själv och man behöver förstå det.
Mm.
Och då har man lite lättare att hantera den utmaningen. Mm.
Och ofta kommer ju förändringsledare in på den utmaningen som egentligen alla dyker på. Alltså hur ska jag hantera eller jobba med det motstånd som uppstår i mitt team när vi ska genomföra en förändring? Jag menar, vissa vill ju genomföra förändringar och är med och hjälper till i att leda hela den förflyttning vi vill göra. Men ofta kommer det dyka på några som inte vill, i alla fall inte i början. Det är ju en konflikt i sig, som i princip alla förändringsledare möts av, och då vill de ofta bolla det till exempel med oss.
Ja, och det här har vi pratat om förut, men hur viktigt det är att fånga upp de här emotionella uttrycken eller också då intellektuella invändningarna, att man gör det i början så att man inte springer iväg för fort. Men om vi nu pratar om de här emotionella uttrycken, att folk blir ängsliga eller oroliga eller ångestladdade, vad vi nu ska kalla det för. Alltså, fånga upp det, be dem sätta ord på det, låt folk i gruppen få tala om sin oro, och också då de som inte är oroliga får säga det, att ja, men det här är väl roligt, det här klarar vi av.
Mm.
Och att man också då spanar lite grann på sig själv som förändringsledare, hur väl känner jag efter min egen sån här oro? Och igen då, var noggrann, låt det här ta tid i början. Och den tiden är inte slöseri, utan det gör att det går fortare sen.
Mm. Och det här är ju extra viktigt, det här du säger om att ställa frågor om man är en person som är dålig på att känna av stämningar. Vissa är ju bättre och vissa är sämre på det. Är man lite sämre på det och kanske kör på, så behöver man stanna upp ibland och ställa frågor kring hur de andra upplever det, var vi befinner oss just nu. Men sen är det ju också så att motsatsen till detta, om man är väldigt duktig på att känna av som förändringsledare, så kanske man å andra sidan behöver träna på att inte påverka så mycket av stämningar och inte ställa för mycket frågor. För man behöver ju också ha tempo framåt. Så det är ju verkligen en balansgång.
Ja, och det här behöver man göra. Mm. Och det är så. Alltså coachning, utveckling, alltså nätverk med andra förändringsledare, så att man lär sig både titta på sig själv och få hjälp av andra.
Ja, men så att vi konstaterar då så i här inledningen att förändringsledaren behöver vara duktig på konflikthantering. Då behöver vi ju troligen nu inledningsvis också prata lite om hur definierar man konflikt. För vi slänger oss ju med det ordet som om det innefattar väldigt mycket, och det gör det kanske, eller vad säger du Peter?
Ja, alltså, och det är väl både och, för nu när vi kommer att prata om konflikter så kommer vi liksom prata om det, om någonting som är dåligt och någonting som man måste undvika eller hantera.
Mm.
Samtidigt då, utgångspunkten är nog att konflikter är någonting naturligt förekommande. Konflikter är när man tycker olika. Och så fort man sätter in två personer i rummet så tycker man olika.
Ja.
Vilket innebär att konflikten är liksom någon slags naturlag. Och det är inte nödvändigtvis dåligt, utan det är väl bra att man tycker olika för att man då tillsammans skulle kunna bygga fram den tredje liksom lösningen. Mm. Men ofta då så är konflikt ett ord som är negativt laddat. Och vi kommer också på något sätt använda det på det sättet.
När man då säger att man var duktig på konflikthantering så handlar det ju ofta ganska mycket om att, särskilt när det är i grupp, att på något sätt moderera de olika uttryck som finns. För det kan ju dessutom vara konflikter i form av att någon vill framåt snabbt och någon vill ta det lite långsammare och veta detaljer och någon vill bara börja testa. Och det är ju sådana situationer som man, när man leder en grupp, behöver moderera.
Ja, och en sån liksom självspaningsuppgift som man kan göra i det här läget är att liksom fundera på hur konflikthanteringen såg ut i din uppväxtmiljö och hur det har påverkat hur man hanterar konflikter idag. Många människor är omedvetna om det här och har egentligen aldrig tänkt på det. Vissa upprepar det som man hade och vissa har gått precis tvärt emot det. Men det ser väldigt olika ut. Och ställer man den frågan i en grupp så får jag höra väldigt mycket olika idéer.
Just det. Jag tycker ju själv att ett sätt att hjälpa ändå i det här, alltså de mönster, oavsett vad de är som man har när konflikter uppstår, är ju att få lite olika konkreta tips eller metoder hur man kan börja jobba strukturerat. Vi ska försöka ge ett antal sådana tips om en liten stund. Men jag tycker att det är ju ett sätt att hitta små verktyg för att kanske göra på ett lite annorlunda sätt för att få ett lite annorlunda resultat.
Ja. Och sen då konflikthantering, om vi använder det, alltså det finns olika såna här utbrändhets liksom frågeformulär. Och en av de sakerna man säger det är alltså att om man som medarbetare känner sig trygg med att chefen kan hantera de konflikter som dyker upp, så kommer det påverka lusten att vara på jobbet. Det skapar en trygghet.
Mm.
Och i grupper då när medarbetarna upplever att chefen inte klarar av det här, så ökar risken för utbrändhet. Så konflikthantering är en av chefens då, eller ledarens viktigaste uppgifter för att skapa trygghet. Men med det också sagt, man hanterar de konflikterna som dyker upp. För vi tror inte att det kan vara ett konfliktlöst sammanhang. För så tänker
jag. Nej, precis. Mm.
Men om vi ska börja med att undvika konflikter, alltså hur gör man då?
Vi kommer ju ofta in ganska sent och då är konflikten ett faktum kanske. Då vill man ju ha din och min hjälp. Men det finns ju all anledning att jobba strukturerat för att egentligen undvika att konflikten ska uppstå överhuvudtaget. Då hade du något väldigt underbart och trevligt sätt att uttrycka det på. Hur man ska bete sig.
Ja, jag vet inte vad du tänker på. Men alltså, jag tänker att man ska vara inne så tidigt som möjligt.
Ja.
Och det är väl bra att du säger det. Vi kommer ju ofta in sent. Men alltså, ju tidigare ju bättre. Ja. Samtidigt så vill vi låta folk tänka högt och fritt. Men har man ett litet skav så ska man ta det så fort som möjligt. Och de exemplen som jag brukar ha, det är alltså att om man har en liten sten i skon, så se till att ta ut den då. Även om det bara är en liten sten och ett litet skav. Och ju förr man tar ut den, ju bättre. Nästa sånt skoexempel är alltså om man har köpt ett par nya finskor som är hårda. Då vet man att det tar en stund att gå in dem. Och då vet man ju ofta vart någonstans man kommer få skavsår någonstans. Och det smartaste är att sätta på ett plåster där. Och så använder man skorna en timme första gången. Och ni som lyssnar har säkert försökt den andra metoden. Att man sätter på sig de första dagen och så går man några timmar på stan. Och så har man en blodblåsa på hälen när man kommer hem. Och då kan man ju fundera på vilken metod man tycker var bäst. Så förebygg, vi vet ofta vart skaven ska uppkomma. Har vi jobbat med de här personerna så vet vi också vart personskavet kan komma. Så var tidigt och ligg nära.
Ja, och det du sa att man skulle vara var att man skulle vara tydlig och trevlig.
Ja, tydlig och trevlig. Ja, kan man vara det?
Ja, jag hoppas det.
Ja, alltså jag tror det. Och tydligheten, ja, det är bra att du säger det. För det är väl det vi märker när vi kommer in, att det här är inte tillräckligt tydligt. Att du och jag har olika bilder av vad vi har kommit överens om. Och det är där konflikten uppstår.
Jag tänker att det är det begreppet tydlig och trevlig som jag tyckte var så härligt. Ja, det är lätt att komma ihåg i alla fall.
Ja.
Så ligger ju också det här att när en konflikt uppstår och man riskerar då att inte agera direkt, så kanske man arbetar upp en liten irritation och då riskerar ju tydligheten att bli nästan lite hård eller aggressiv kanske i östa fall. Man ska försöka träna på sin impulskontroll och kanske och föra fram tydligheten på ett mjukt och trevligt sätt. För det är ju inte bra att som ledare själv, vad ska man säga, agera konfliktupptrappande eller vara otrevlig. Utan man ska vara tydlig, men man ska göra det på ett respektfullt sätt. Och då visar man ju också på hur man är förebild och hur vi ska agera när konflikter eller meningsskiljaktigheter uppstår. För det gör de ju. Det går aldrig att undvika helt. Det är ju helt omöjligt.
Nej, men, och så är det. Och det är det här som är själva hantverket i ledarskapet som också faktiskt gör det roligt. Det finns liksom ingen färdigskriven manual, för så enkelt är det inte. Utan det är ett hantverk. Alltså, när ska man trycka på och när ska man backa undan? Och vem behöver tydligt och vem behöver delegerat ledarskap?
Man kan säga att om man då ska anstränga sig så mycket som möjligt för att ändå förebygga konflikten, så handlar det ju om, och det har vi pratat om flera gånger tidigare, att säkerställa att vi är helt överens om vad förväntansbilden är. Alla förstår vad det är vi förväntas göra mer annorlunda eller mindre av. Och om alla känner till det, om vi alla känner till det, så kommer det undvika konflikter. För att otydligheter är ofta en sån rot till konflikter av olika slag. Sen kommer det ju alltid finnas variationer. Men det behöver också vara tydligt då att vi kan inte alla prestera exakt likadant och lika bra. Utan det kommer finnas variationer, men det är även det är en överenskommelse och behöver vara tydligt. Då undviker vi ännu fler konflikter, liksom känsla av orättvisa eller vad det nu skulle kunna vara.
Och det är väl här vi ser då, hur mycket ska man vara inne och peta, på vilken detaljnivå ska man styra. Men vår upplevelse här är nog att man ska vara väldigt noggrann. Och sitter man ner på ett möte, eller om man står vid styrtavlan och man pratar om vad ska levereras den här veckan. Ja, men var så tydlig som möjligt. Alltså tipset är egentligen, var så tydligt som det behövs. Och har man då uppföljning ofta, så lär man sig vad som behövs. Då är vi tillbaka till, alltså prata om styrtavla. Och det kan man ha på lite olika sätt. Men här är väl också rekommendationen att det vi kommer överens om, och speciellt i början av ett projekt, att man har uppföljning så ofta som möjligt. Men då när man skriver upp det, alltså när jag skriver upp vad jag tycker att vi har kommit överens om, då märker du direkt vad du inte riktigt håller med om. Och då kan du hjälpa mig att ordna i texten. Och när det väl står där svart på vitt, så just, ja, men det är det här som ska levereras.
Nu fick jag en sån härlig bild. Hur man verkligen också kan vara otydlig även på styrtavlor faktiskt. Om man formulerar sig tillräckligt vagt så tänker alla att ja, men det fattar vi. Och sen så ibland riskerar det att också leda till konflikter. Så att även när man skriver så behöver man vara liksom konkret.
Ja, vi vill komma ner på beteendenivå helst. Men är det grundprincipen att det finns inget som är självklart och det finns inget sunt förnuft? Eller så här tänker jag, det finns sunt förnuft men det finns inget generellt.
Exakt, verkligen. Så är det verkligen.
Ett eget.
Ja, det här är egentligen självklarhet som vi pratar om. Det handlar i alla fall om, kan man väl säga, om man ska försöka sammanfatta det här, att vi behöver sätta spelregler, överenskommelser om vad förväntansbilden är, vad vi ska göra annorlunda, mer av eller mindre av. Och då är det också viktigt att inte bara bestämma vad ska vi göra, utan vad ska vi göra när vi inte gör detta. För ibland beror det på att vi inte har förstått varandra, ibland beror det på andra saker. Och ibland beror det helt enkelt på att vi faller tillbaka i gamla vanor. Och det ingår i ett förändringsarbete. Det är helt normalt och det kommer vi alltid hamna i. Men vi behöver också ha liksom en tydlig överenskommelse. Vad gör vi när vi inte gör som vi har sagt? Hur kommer vi tillbaka? Hur kan vi hjälpas åt då? Och hur ska vi se till varandra och så vidare?
Ja, och det där är jätteviktigt. Man glömmer ofta bort det när man pratar om spelregler eller liksom beteendekoder. Och så kanske man då kommer ihåg att sätta ord på hur vi ska göra om vi liksom har gått i mål. Hur ska vi fira det då? Ja, men hur ska vi hjälpa varandra om vi inte håller oss till reglerna?
Vi ska ta upp lite konkreta goda råd som vi hoppas du kan ha nytta av, du som lyssnar. Och vi tar inget så konkret exempel på konfliktsituation, utan vi tänker oss mer en medarbetare som beter sig illa. Du får själv sätta in det i din vardag. Illa gentemot kollegor, eller det spelar egentligen ingen roll. För det är egentligen några tips man kan använda sig i många olika situationer. Och för det första så handlar det ju om såklart att vara modig och säga ifrån. Och på så vis visa att man som förändringsledare, alltså man är en förebild för hur man vill att vi ska agera i den här konstellationen. Vi som ska genomföra den här förändringen tillsammans. Men det kan ju också vara så att om man inte gör saker så signalerar man ju också saker. Och det är inte helt ovanligt att man hör medarbetargrupper som blir väldigt frustrerade, och då skapar ju förändringsledaren en ännu värre konflikt genom att inte agera. För att Man blir ju superirriterad och tappar motivationen om man ser att någonting inte funkar. Men sen är den som är utsedd att leda och ta tag i saker, gör inte det. Så det blir ju verkligen en ond cirkel, verkligen, om det skulle vara så.
Ja, och det här kan ju vara lite känsligt. Ja. Alltså, hur tidigt ska man ligga på? Och då är liksom grundprincipen där, om vi tar ett sånt enkelt exempel att det är någon som kommer för sent på mötena. Då är liksom principen det att första gången det händer, då ska vi ignorera det. För det kan vara oflyt. Men vi måste göra en anteckning i dagboken. För när det händer andra gången, då behöver man ta det direkt. De flesta cheferna beskriver det här som att man låtsas som att andra gången var första gången. Och då skulle man ju strunta i det. För om det nu är så att, ja, men som är du med då, Rebecka. Om du kommer sent liksom andra gången så säger jag det. Hörru Rebecka, nu har du kommit sent två gånger i rad så försök bara passa tiden. Eller hur ska vi göra för att du ska vara i tid? Då blir det ett väldigt litet skav. Alltså det blir lite obehagligt. Och det här behöver man ju jobba med. Men väntar jag till tredje, fjärde, femte gången så blir det ännu svårare.
Och genom att inte agera så blir man ju själv en del av konflikten, tänker jag. Men det kan ju också vara så att man blir en del av konflikten genom att man blir så irriterad så att man beter sig på ett sätt som inte det är att vara en förebild. Så det handlar ju också om att försöka hålla sig objektiv och som du sa då, tydlig och trevlig.
Ja, ja, och det här är lättare ju tidigare man gör. Nej, men, och sen då det här, det jobbiga emotionella då när man ska tillrättavisa någon. Alltså det är jobbigt. Och alltså att kliva in i en sån konfliktsituation, alltså det ska vara emotionellt jobbigt för vi är byggda så. För man riskerar relationen och man riskerar att den här personen blir ledsen och så vidare. Alltså har man gjort det här ofta så kan man ju lära sig att stå ut med det obehaget. Men det är fortsatt alltid obehagligt. Sen nästa lilla sån tips som vi har här. Alltså att när man pratar och speciellt då tänker vi då om det är en jobbig person. Så kan de ibland uttrycka sig att det är flera som tycker eller jag och några till har pratat ihop oss. Då kan man införa regeln att man bara får stå för vad man själv tycker. Så att man tar bort det här kollektiva uttalandet. Utan då säger jag, men Peter, alltså, vad tycker du? Om det är någon som håller med dig så får de säga att de håller med. Men i våra samtal så står vi för vad jag tycker. Så vi talar bara för oss själva.
Ytterligare ett tips som många av oss behöver höra är att, och det handlar ju också om feedback-teknik egentligen. Alltså när vi vill prata med någon om vad den gör eventuellt fel eller hur den bidrar på något sätt negativt i gruppen så är ett bra tips att göra det på det sättet att du beskriver vad personen gör. Du beskriver vad personen gör och vilka negativa konsekvenser det ger för gruppen eller för den individen. Och undvika att tolka vad personen känner eller hur den är. Utan beskriva så vad den gör, beteendet och konsekvenserna. Och låt sen den personen prata.
Ja, och det här är bra. Och här är det också viktigt att man står upp för sin egen syn på det här. För om det är någon person som tar för mycket plats. Och så upplever jag att det innebär att de andra blir överdrivet tysta. Och då kanske den här personen inte håller med mig om det. När jag säger det till hen. Men då måste man säga att jo, men jag tycker mig se att det händer. Och i det sammanhanget som jag är med så vill jag inte ha det på det sättet. Det här passar inte överens med mitt sätt att grupputveckla eller leda förändringen. Utan
för som sagt, och den här principen gäller ju också om man behöver peppa andra att säga någonting till en annan individ. För det, om någon kommer till förändringsledaren och säger någonting att den här har betett sig illa och den gör så här och så här. Så behöver man ju uppmuntra de personerna att ta det direkt med den personen och inte prata vid sidan av. Det är ju grundregeln. Och då tycker jag absolut att man ska hjälpa den individen med hur den ska uttrycka sig när den pratar med sin kollega eller vem du än är. Att när du beter dig så här så får det mig att känna på det här viset och jag skulle vilja att vi pratar om det. Så kan man ju uttrycka sig, men det behöver man ofta hjälpa personer med, för det är väldigt lätt att hamna i affekt i den typen av samtal. Det är ju ett sätt att verkligen bidra, att hantera konflikter och förebygga konflikter som förändringsledare, att hjälpa andra hur de ska uttrycka sig, tycker jag.
Ja, ja men det där tycker jag är ett jättebra tips. Och det du säger också, att man behöver då kliva in och hjälpa. Och det du sa tidigare också, att det är så otroligt viktigt att man som förändringsledare inte blir en del i konflikten, för då kan man inte komma in i ett sånt här läge.
Nej, förlåt. Jag tycker ofta det är vettigt att be någon annan. För man kan ju be sin medarbetare. Ja, men hur kommer du uttrycka? Det kan du inte bara säga meningen till mig. Och så kan vi se hur det landar. Men det kan man ju också be andra, ens chef eller ens chefskollega eller vad det nu än är. Det är alltid bra. Eller bara spela in sig själv och lyssna hur jag låter.
Nej, och speciellt då presumtivt obehagliga situationer. Mm. För det där kan ju vara ett läskigt samtal. Och det är läskigt på lite olika nivåer för folk ju. Men då kan det vara bra att träna in. Mm. Mm, bra tips. Nästa sak som vi vill liksom skicka med er, det är att om vi då kommer överens, låt oss säga att vi liksom har en styrtavla där vi träffas en gång i veckan. Då finns det ibland väldigt långa utläggningar som förklarar varför man inte levererade den här veckan. Och då är tipset att vi släpper historien så fort som möjligt. Så vi låter inte personen beskriva alla hinder som den har haft den här veckan. Utan man går snabbt fram till och säger, okej, till nästa vecka. Vad behöver du för att kunna leverera det du ska leverera till fredag klockan 12 när vi ses vid styrtavlan om en vecka? Så vi hoppar ganska snabbt till framtiden.
Det är inte så att vi rekommenderar att undvika att prata om hinder, men det är bättre att prata om det. Vad skulle du behöva för stöd nästa vecka för att lyckas med detta? Vem skulle kunna hjälpa dig? Vad kan jag göra?
Ja.
Och det är också ett mycket skönare och roligare samtal för alla involverade att vi fokuserar på framtiden.
Ja, och visar sig då att ni kräver för mycket av mig då till exempel. Mm. Och då säger jag att ja, men jag kommer bara hinna halvvägs nästa vecka. Ja men fine, låt oss prata om det då. Vem kan hjälpa mig att hinna hela vägen? Är vi nöjda om jag bara hinner halva vägen? Och behöver skicka in en gubbe till i mitt team? Men prata om hur leveransen ska se ut nästa vecka.
En inte helt ovanlig fråga som jag tycker mig få är... Ja, men om jag frågar en person då, vad skulle du behöva för hjälp för att lyckas med detta nästa vecka? Så svarar de, jag vet inte. Och hur många öppna frågor jag än ställer så säger den, jag vet inte. Har du några tips på det? Hur man ska göra då?
Nej, tänkte jag så här. Jo, det har jag. Jag har alltid en idé om hur man tar sig vidare. Nej, men är man flera stycken i gruppen så kan man fråga gruppen. Är det någon annan i gruppen som har ett tips om hur ni ska hjälpa Peter? Och då kanske jag får ett tips och säger, nej men det där funkar inte. Ja, men låt oss hjälpas åt. För det är ändå så att gruppen har ju behovet av att jag gör det jag ska. Så det blir också gruppens intresse av att jag lyckas med min leverans. Och då kan man försöka skapa någon slags kreativ idé. Eller en kreativ diskussion kring hur hjälper vi Peter med att lösa det som han inte kommer på själv. Den som sitter med problemet är ju inte alltid den som är bäst på att lösa det.
Åter till temat konflikthantering här så skulle vi också vilja nämna en ganska vanlig fallgrop. För om man har laddat och förberett sig och liksom varit lite nervös inför ett sånt lite svårare samtal kanske när man ska prata om en konflikt eller något liknande, så känner man ofta att åh gud skönt, nu var det här över och nu är det här klart. Men det är ju faktiskt väldigt sällan så, utan det är ju på något vis där efter det samtalet som det börjar. Ibland så upplever jag att förändringsledare blir liksom besvikna på sig själva för att ja, men jag hade ju det här samtalet och det verkade ju så bra, det kändes ju så bra och sen så hände ingenting. Men, och i de fallen är det ofta så att då har det gått ganska lång tid och då är det ju egentligen helt omöjligt att tänka sig att det bara ska ske en förändring sådär, pang, boom. Utan det är ju, man behöver boka in direkt uppföljning i närtid och man behöver ha flera uppföljningar under lång tid och tänka mycket på att uppföljningen, det bästa sättet att få en människa att känna att den mår bättre och bättre av uppföljningar är ju att vi fokuserar på att lyfta det som är positivt och ge positiv feedback. Så ens uppgift är ju att kunna ge positiv feedback på en förändring i de här uppföljningarna. Man vill ju gå från att det ska kännas jobbigt och obehagligt till att men jag lyckas, jag tar små steg framåt nu.
Ja, och då är vi tillbaka till att ju oftare man kan följa upp, ju lättare är det också att hitta någon positiv förändring och hjälpa den här människan att långsamt börja göra de nya sakerna. Och det här är dels då, alltså tajt uppföljning med positiv feedback från förändringsledaren, men också att vi får in det i teamet eller i det närmaste liksom medarbetarparet.
Så som det alltid är i den här podden så lägger vi in en kort reflektionsstund och den kommer nu. Vad tycker du att vi ska reflektera kring den här gången, Peter?
Ja, då tänker jag så här. Om man tar sig en liten stund och funderar på vad har jag för konflikthanteringsmönster? Vad tycker jag att jag är bra på och när tycker jag att det blir jobbigt? Mm. Och hur hanterar jag konflikter i min vardag och både hemma och på jobbet? Och fundera lite grann på det en stund och spana på dig själv.
Tack för att du stannade kvar och reflekterade ihop med oss.
Yes, börjar du Rebecka? Vad händer i ditt huvud?
När ja, jag tänkte ju på exakt den frågan du ställde och jag tycker det är obehagligt att ta tag i konflikter och säga saker som behöver sägas till andra. Sen så har jag tränat på det och det är fortfarande obehagligt, men jag tänker ofta nu att ja, men det här är en del av mitt jobb så att det här måste jag göra nu. Och om jag vill att andra ska göra det så måste jag vara en förebild. Det är ju ingen annan som ser att jag är en förebild, men jag måste vara sann till mig själv på något sätt. Vilket gör att jag gör det och jag brukar tänka ganska ofta, inte så kanske tydlig och trevlig, men det ska jag bara tänka från och med nu, för det var en sån härlig sägning. Men jag brukar nog försöka tänka när jag förbereder mig att om jag ska ta tag i den här konflikten, hur kan jag få den personen att känna sig trygg och att jag vill dens bästa samtidigt som jag är tydlig och för fram vad jag vill. Det tänkte jag på. Vad tänkte du på?
Lite annorlunda. Alltså, jag är olika alltså, på jobbet och hemma. Hemma är väldigt liksom, spontan så, och säger vad jag tycker. Ställer den frågan som jag vill ha svar på. Nu har ju familjen lärt sig att leva med mig. Och mina barn har ju varit med mig hela sitt liv. Men jag märker ju ibland i jobbsammanhang så blir det där lite för liksom, konfrontativt. Så att jag behöver lugna ner mig ibland. Alltså det blir dålig stämning när man ställer rätt fråga ibland. Och då upptäcker jag det inte först efteråt. Jag lär mig långsamt att jag behöver vara lite smidigare.
Vi ska börja summera och avsluta. Och ibland så kan man ju fundera på inför att man ska ta tag i en konfliktsituation, att vad är det värsta som kan hända? Och vi skulle nog kanske ändå vilja att vi vänder på det lite och funderar på vad är det bästa som kan hända? Sannolikt är det väldigt mycket bra som kan komma av att man tar tag i en konflikt i samband med ett förändringsarbete.
Ja, och det man märker då, alltså det värsta som kan hända eller katastroftankar, så tror jag att hjärnan har en ganska god förmåga att producera sådana. Så den andra delen i meningen, vad är det bästa som kan hända? För de flesta av oss är det en ansträngning att sätta ord på det. Men det är en mycket roligare övning. Och katastroftanken, den finns där ändå. Och den har vi liksom på något sätt redan satt ord på.
Och vi är ju byggda för att undvika konflikter på något sätt, för att det är presumtivt livshotande situation. Vilket innebär att det är naturligt en stor ansträngning för de flesta. Förutom dig då kanske Peter, så kommer det här aldrig kännas bekvämt eller enkelt. Så vi rekommenderar, förutom alla andra tips som vi har gett, att se till att ha stöd och ha någon att bolla med. Berätta för din chef, nu kommer jag ta tag i detta. Prata med en förändringsledare, kollega eller kompis. Så att du inte känner att du är ensam, utan det är alltid bra att ha någon att bolla med och reflektera tillsammans med.
Ja, jättebra. Alltså tillsammans är starkt.